Visby IBK-podden. Det är dags för hemmamatch igen till helgen och det innebär ny IBK-podd, det 11:e avsnittet vi gör. Idag träffar vi en riktig legend i Visby IBK. Det är ingen mindre än tränare, coach Jocke Bandholtz. Häng med! Som vanligt är vi grymt stolta över våra sponsorer och dagens sponsor är Sparbanken Gotland. Det är faktiskt den enda banken i världen som bara finns på Gotland. Det är också den enda banken som låter vinsten stanna på ön och de har kontor både i Hemse och Roma. Till helgens match mot RIG Umeå bjuder dessutom Sparbanken Gotland alla under 18 år på fri entré. Stort tack till Sparbanken Gotland! Dags för ännu ett avsnitt i IBK-podden och idag sitter jag här med en riktig legend inom föreningen. Han har varit en av de viktigaste personerna i Visby IBK skulle jag hävda. Tränarchef, sportchef, klubbchef, mellanchef eller bara chef. Ja, vi ska reda ut begreppen när det gäller den här mannen. Varmt välkommen till IBK-podden Jocke Bandholtz.
Tusen tack.
Om vi börjar där då, alltså, ja, du har haft några strängar på luren, men vad är du idag? Jag vet att du är tränare, men är du sportchef också?
Ja, alltså jag är anställd som klubbchef.
Klubbchef.
Och sen har jag ett uppdrag som tränare, så att säga vid sidan av min klubbchefsroll. I min klubbchefsroll ingår det att vara sportchef också.
Så det här lilla ironiska jag försökte med här, det stämmer egentligen.
På något sätt så gör det.
För du jobbar ju själv, så du är både mellanchef och chef också på något sätt.
Hasse jobbar ju väldigt mycket också. Ja. Och vi har flera andra som jobbar med Kalle Renberg, Sofie Nilsson, Hanna Bandholtz. Nu glömmer jag säkert någon bara för det, men det är klart att jag är den enda som är anställd på heltid. De andra får väl kämpa på i den mån de hinner.
Har ni ännu kontoret ute på IBC?
Ja, vi gjorde om kontoret till liksom ett mer modernt sportkontor, säger vi, som är mer mot en liten konferensanläggning. Vi har inga fasta platser. Utan vi har ett litet konferensbord, vi har en mysig soffa man kan sitta med sin laptop och sådär. Så att det är liksom inte ett kontor med fasta platser. Det tog jag bort direkt när jag blev anställd i stort sett.
Mm. Du Jocke, vi kommer in på de där rollarna och stolarna sen. För att krångla till det lite. Men jag tänker vi börjar med historia. För det är ju roligt. Du har tillhört föreningen länge. När var din första kontakt med IBK och i vilken roll? Jag vet, men jag tänker att du kan få prata också.
Ja, men precis. Jag gillar ju att prata. Mm. Nej, men första kontakten var väl egentligen när jag flyttade ner hit, men började då spela det i IK Graip i den inhemska Division 2-serien. Så var ju Visby IBK kanske hatlaget nummer ett att möta. Ja. Var ju inte jättepoppis här nere lokalt. Med Pelle Wiberg i spetsen och det fanns väl andra där som hakade på. Pelle var dock inte kvar i klubben då när jag hade flyttat ner, utan då var han i Norge.
Ja, precis.
Men efter den säsongen så kontaktade Hasse Pedersen mig och försökte värva mig. Då tackade jag nej eftersom att jag istället ville spela med Gråbo i det som blev Division 2 Östra Svealand.
Ja, just det.
Och efter det så hörde Visby av sig igen, men då valde jag att satsa lite grann på min tränarkarriär och tränade Follingbos damer, bland annat din sambo då.
Jajamensan.
Tror jag. Visst var det så?
Ja, hon har min för livet.
Ja, är det rimligt? Det är flera av dem som har... Jag påstår ju till exempel att det var jag som lärde Sara Ekström att teka som hon kunde göra bara på sitt sätt. Det försöker jag ta på mig äran åt.
Ja, är det så? Hade du sagt att du hade lärt Sara Ekström att skjuta så hade hon varit riktigt stolt, för det byggde hon väl en landslagskarriär på i princip.
Ja, men också den där tekningsvarianten.
Ja, är det så?
kanske inte hennes karriär, det skulle jag nog. Men den lärde jag henne. Men det var ungefär det. Men sen under den säsongen så fick väl Jag vet inte om det var Freda Larsson eller Dante Engström eller någon som inte fick spela vidare med IBK i fastlandsserien.
Nej, precis. Efter jul.
Ja, exakt. Ja. Och då kontaktade, om det var Pelle var tillbaka eller vem det nu var, kommer jag inte ihåg om det var Hasse eller Pelle. Men då kontaktade de mig i alla fall och då spelade jag den säsongen ut då. Det borde varit 99 eller något sånt där.
Ja, 99-20, det är precis slott 2000.
Ja, exakt.
Exakt, ja. Ja.
Och sen blev jag väl kvar några säsonger och fick kaptensbindeln efter dig.
Ja, passade den. Men jag tänker mina biceps var ju omtalade där.
Ja, exakt. Jag hade några varvtejp runt sen där, så att det var ingen fara. Ja. Däremot så finns den, jag tror faktiskt att det är samma som du även hade. För att den är från en sporthandlare som vi inte hade efter det. Aha. Den har fortfarande Jesper Eliasson som kaptensbindel.
Ja, det är ju stort.
Ja, det är riktigt
på
stort.
På något sätt. Men
jag vet inte om det är exakt samma. Nej, eller, nej. Men den är från min tid när jag var kapten, det vet jag. Ja. För den hittade jag i en skrubb och gav till Jesper i en kvalmatch. Och den har han behållit, det visste jag inte. Men jag har sett att han har den igen nu.
Coolt.
Mm.
Sen så var det några års uppehåll. Kom du tillbaka någon gång mer som spelare? Alltså, för du spelade fram till 2004-2005 typ.
Ja, exakt.
Men när kom du tillbaka till föreningen och vilken roll?
Ja, men jag hade ett år ihop med Mika Packalén. Hans första år så var det, vad heter han då? Dennis...
Ja, Dennis Anders. Nej. Eriksson.
Exakt. Ja. Han skulle flytta ner och köra med Mika, men det hände någonting. Så i augusti där så hörde Mika och Pelle av sig och frågade om jag skulle vilja köra assisterande med Mika. Och då var jag väl inte supersugen egentligen, men jag blev ganska inspirerad av Mika. Jag hade haft han som juniortränare och jag hade sett upp till honom. Varit jävligt tajt med honom när jag var yngre och sådär. Så att då tänkte jag, men jag kör någon säsong och ser vad jag landar i. Jag var inte alls sugen på innebandy. Jag hade inte knappt kollat en match. Jag hade inte spelat sen jag la av. Jag var väldigt, väldigt klar. Det var en så rolig säsong. Det var lite stökig, men det var rolig.
Ja.
Men det blev ettårig. Efter det så var jag ganska... det var lite interna stridigheter mellan andra som jag fick stå emellan. Vi var flera som fick stå emellan där och... Det kändes bara som att det blev lite mycket konflikter.
Ja, det tog mer energi än vad det gav liksom.
Klassiskt.
Ja. Och då var det bort några år. Sen kom du tillbaka i någon form av sportchefsroll eller någonting.
Nej.
Var det korvförsäljare då?
Ja, nej. Ja. Nej, precis. Nej, men jag... det var så här att jag fick frågan... Typ, jag skulle säga november, december 2011-12. Jag kommer inte ihåg om det är 11-12 eller 12-13.
Ja, 12-13. Ja, ja. Nu är jag med.
Ja, och då fick jag frågan av Hasse om jag ville vara med i en sportkommitté. Mm. Jag svarade väl lite halvflyktigt, men jag sa bara, men jag skulle kunna titta på det, men ja, bara det blir tydliga vad man ska göra och att det finns ett tydligt uppdrag och sådär, så att man inte bara slängs in i någonting och man vet inte vad det handlar om. Mm. Och jag tror att Hasse blev lite förvånad att jag var liksom inte bara nej, så att en månad senare så fick jag frågan om att ta över laget som huvudtränare. Och då hade jag ju inte tittat på innebandy sedan den säsongen 2006-2007 med Mika. Så att jag tänkte, nej för helvete, det här kommer jag... Det är omöjligt. Jag har inte sett någon match med varken Visby IBK eller någon annan. Jag hade liksom startat en liten civil karriär som jag körde ganska hårt på. Mm. Så att det är liksom... Nej, men det kändes inte rätt alls. Jag hade blivit pappa till Ben... Han är ju född 2011, så att han var ganska ung, och Hanna hon hade precis börjat plugga till osteopat, så att liksom, nej men det här kommer aldrig gå. Så att jag, men jag sa inte nej, jag sa att jag måste fundera lite på det. Och sen pratade lite med Hanna. Och lustigt nog så hade jag liksom kanske några månader innan den här frågan för första gången känt lite saknad av idrotten. Mm. Så att, och det hade jag ju berättat för henne, och hon såg det här väl som något tecken eller någonting och sa bara, nej men du, det här löser vi. Det här är inga problem. Jag kollar med mina föräldrar om de kan ta Ben när du har borta match och lite såna här grejer. Så att jag kände lite grann att vad fan, om hon är så positiv, då måste jag ju nästan tacka ja. Ja, då tackade jag ja. Det här var väl typ tisdagen, och sen på onsdagen skulle vi ha träning och på lördagen skulle vi ha match. Så det var ju ganska scary. Vi pratade om det här om dagen, jag och Wilmer.
Ja, han var ju med på den här tiden.
Ja. Och först då, jag kommer inte ihåg allt ens, men han berättade också att första träningen som fick, eftersom jag inte visste någon i lag, jag visste inte vem som var stjärna, jag visste ingenting.
Nej.
Jag visste inte vem som var högerback eller vänsterback.
Nej.
Målvakterna kunde man se tydligt i alla fall. Men det var ungefär det, och då fick de rada upp sig på rad, och så frågade, så jag läste av så här, alla vänsterbackar här, alla högerbackar här, och så splittrade jag bara ut fyra femmer. Och så fick de spela två mål i två träningar i rad, och så skulle jag ta ut någon trupp till matchen, och det kändes bara jättesvårt. Visade sig också att jag liksom en spelare då kanske inte hade presterat, men hade varit jättebra matcherna innan.
Ja.
Så när han inte blev uttagen, då ringer Hasse mig så här, har du tagit ut alla, liksom, eller har du liksom trott att det är fel gubbe? Den här spelaren brukar liksom inte bli uttagen. Du borde ha tagit ut den här liksom, ja, på ett fint sätt.
Ja, ja.
Nej, jag är ganska bestämd över vilka jag har tagit ut, sa jag. Så att, ja. Så att den här killen fick ju lite uppförsbacke direkt då, stackaren, som är yngre spelare dessutom, så det var lite tråkigt. Men han kommer tillbaka sen och
ja,
blev bra.
Ja. Aha, ja, bra, kul story. Ja, men och där börjar det
var lite ju... kuriosa, ska jag bara förlåta, jag avbryter, men jag måste ändå nämna det trots alla senaste händelser, men det är faktiskt en av stora anledningarna till att det sen friar till Hanna, för att jag tyckte att det var så jävla vackert av henne att liksom uppoffra allting det här. Hon såg på något sätt att det glödde i mig, och då kände jag fan, det här är, this is it.
Ja, så är det.
Så att, och hon sa ja.
Ja,
så det var
ja
bra.
Men exakt. Och det var där du blev bandad med hela svenska folket. För att vi har ju varit inne på det i IBK-podden förut. För en annan så var det ju Jocke Jönsson liksom.
Det är
folk har inte koll, men det är, i Slite är du definitivt Jocke Jönsson, eller hur?
Jag tror inte någon har koll på mig i Slite heller. Så
ja,
att det...
ja. Det är någon Lundgren där och Roffa liksom.
Ja, de precis.
Ja. Ja. Någon
har det kanske.
Nej, men...
Det var häftiga år där du... Ja. Eller häftigt år i Slite med... den inhemska division 2, alltså det var liksom 250-300 personer stod på rad, och vi hade diskjockey på matchen som spelade skivor, och det var rökkanoner det var fantastiskt häftigt.
Och det var sådana sjuka hatmöten mellan Greip och IBK. Du var ju inne på det. Alltså det låg ju, det fanns någonting där. Vi spelade ofta hatmöten i IBK, för vi var inte så jätteomtyckte. Men mot Greip så var det liksom riktigt, det var uppbyggt. Så det var till och med en match där ingen domare på Gotland ville döma matchen. Så förbundet gick in och la på mer pröjs. Jag tror det var Trond eller någon som begärde 500 spänn utöver domar, och det löste dem för att han skulle döma. Men det var liksom så här, folk stod med foten på sargen och liksom man i närheten, då åkte man på en sving liksom.
Det är otroligt häftigt, och det här är ju svårt att se då. Det var ju division 2, division 3, division 4 med 10 lag i varje. Det var en B-lagsserie.
Ja, utöver det. Två damserier.
Två damserier och en dam B-lagsserie som det hette på den tiden då. liksom juniorserie fanns det. Ja, det var bara fyra lag eller någonting. Mm. Men två juniorlag ute i Slite. Alltså det var så absurt.
Man kan summera som så här att det fanns dubbelt så många serier då som det finns lag nu på Gotland som håller på med innebandy.
Det är sjukt. Riktigt sjukt. Men också häftigt, och jag tror att den kulturen sitter kvar lite grann fortfarande. Jag tror att det är en grund i varför det finns stort intresse på Gotland kring innebandy, både Ändre och Visby BK. Det är ju den här grunden som kom. Liksom.
Ja, absolut. Nej, men jag håller med. Det tror jag också. Nu var ju innebandyn stor i hela Sverige. Det var ju en boom där liksom på slutet på 90-talet, eller mitten på 90-talet. Men på Gotland så blev det stort, som du sa, alltså, och även det där var ute i Slite, men i Södra Värnshallen så kunde det sitta 300-400 stycken en hel dag. Man samlades på söndagarna eller lördagarna
100%.
Och bara hängde i Södra Värnshallen och såg sex raka skitmatcher i division 2, men det var stort, man kände liksom det var helt otroligt.
Nu var du aldrig inne i paddelbubblan här, va?
Nej.
Men den, jag liksom brukar säga att det var likadant. Alla gick med innebandyklubbar vart den kollade, så hade man en innebandyklubba. Det var likadant i Stockholm. Alla hade en innebandyklubba. Mm. Ungefär som man nu hade en paddel. Ett paddelrack.
Ja, just det.
Så att, och alla samlades kring det här. Och det var så jäkla häftigt att se. Och det, liksom, vi hade inte så mycket folk i Stockholm på matcherna som man hade i division 2 i Slite med 700 invånare. Liksom. Det är halva socknen var där och tittade på matchen.
Ja.
Alltså bättre än så blir det ju inte med idrott. Liksom. Och jag vet ett år senare då, när jag spelade med Gråbo, så la de en match ute i Slite. Bara för att få det här trycket och du vet, galna liksom. Nu var ju Gråb och Greip var ju liksom lite halvpolare, så de var liksom lite accepterande till varandra, så de samlades sig där i hallen, i Soklinshallen, och sen hejade på Gråb. Och jag hade en IK Greip tröja under matchtröjan, så när jag hängde en kasse så drog jag den över huvudet och visade IK Greip, och då blev man ju hyllad.
Jag fattar. Du var en legend där ute, och du var jävligt duktig om det är någon som har svårt att komma ihåg historien och fatta det, men Jocke var skicklig. Och på tal om mål, vi måste ta det sista här i det historiska. Jag kommer aldrig glömma, det är ett av de största IBK-ögonblicken, det finns fler, men vi spelade en helt avgörande match om seriesegern mot Råsunda 2002 eller 2003.
The final battle
som den liksom blev, men det där var IBKs grej, och sätta liksom ord på sån där grej och göra marknadsföring av det, men det har ju liksom... I kretsar, när man säger the final battle, då vet man på Gotland, eller kanske bara IBK, man vet. Ja. Det kanske bara är jag och Hasse i slutändan och du.
Ja, det är vi tre.
Fan. Men
det var häftigt.
Ja, det var häftigt. Ja, men då det var...
Spelade du den?
Nej, jag var skadad. Jag var revbensskadad. Stod med på bänken, inte ombytt. Det är helt sjukt. Men jag minns det i alla fall så väl, för att det var helt fullt i Södra Värnshallen. Alltså, då pratade vi att det var knökfullt.
Nej, men de fick ju stänga
lapp och lucka. Ja, precis. Det var så här 200 stycken som inte kom in.
Och jag kommer ihåg när vi hade samling. Vi hade ju Micke, han från Hässelby.
Ja, Karlberg.
Ja, Micke Karlberg. Vi hade ju Micke Karlberg då.
Ja.
Och vi hade 2 timmar innan match hade vi ju samling.
Ja.
Och på den här tiden fanns det ju ingen video eller någonting. Utan man skulle vara där och värma upp. Och jag vet fan vad vi gjorde.
Ut och ta en promenad.
Precis. Men när vi kom till samlingen då, 2 timmar innan match. Ja. Då står det ju dubbla led ut till vägen.
Ja.
Och man bara... Vad fan, eller vad är det som händer? Jag får gåshud nu, jag bara tänker på det. Det var så sjukt häftigt. Ja. Och på den tiden köpte man ju alla biljetter vid luckan. Så att man ville ju vara där för att få sin sittplats. Annars fick man ju ståplatsen.
Ja.
Så superknökfullt, och det var mycket folk när man kom dit. Och det var... Jag skulle nog kanske säga att det är den roligaste matchen jag spelat. Ja, det skulle jag nog säga.
Ja. Ja, men för det var liksom, den var direkt avgörande.
Sista omgången.
Sista omgången, så det var inget playoff, utan det var sista omgången i en serie där bara vinnaren gick upp. Tvåan gick till kval. Men
Och det räckte med en poäng för oss, va?
Det räckte med en poäng. Jag minns när jag går ner på planen så tittar på ståplatsläktaren som man har upplevt några gånger och man tyckte varit mycket folk på. Men det här var, man såg bara huvuden. Alltså, det var så jäkla knökfullt. Och folk typ hängde i ribbstolar. Det var liksom folk överallt. Och sen så gör du 1-0.
Ja, det stämmer.
Ja, du gör 1-0. Och kastade upp över sargen och klättra upp i ribbstolen mot publiken på ståplatsläktaren. Det är det här jag minns som liksom, just det, nu får jag lite gåshud här. Är det ingen som går igång på de här historierna? Men vi gör det.
Du gör det. Ja, men det var ju jag kommer fan ihåg adrenalinet som man bara flyger upp där och bara vill, man vill bara ta in alla i hela hallen och bara ge så mycket energi det bara gick.
Ja, men som sagt, jag minns de vinner den här matchen med 4-3. De gör det sjukt rättvist och vinner den där serien rättvist. Det var bästa laget.
Ja, det var det faktiskt. Det,
jag minns det också att man var lite besviken. Man tyckte att det var ett mål och då är man väl nära på något. Men det, känslan var efteråt att det var inte riktigt nära liksom.
Ja, men jag håller med. De hade ju riktigt fint lag.
Ja, då. Riktigt. Det här var ju början på det som sen blev Capello TB och riktigt liksom stort.
Ja, de har väl SM-final 2-3 gånger. Ja. I stort sett. Ja. Det var inte med det laget.
Nej, men det fanns en stomme från det. Absolut, ja, det absolut.
Och Bingen var väl tränare hela vägen.
Ja, jag tror att det var så. Så att det fanns ju en historia där. Men och jag tror när de gick upp sen så tror jag de gick obesegrade genom nästa division innan de gick upp.
Men gick vi upp det här året?
Nej, vi torskte kvalet.
Just det, mot Åkersberga.
Ja.
Antagonisten.
Ja, så är det. Vi bytte målvakt lite oturligt innan.
Men
det är en annan del i
sagan om Visby BK.
Ja, men exakt, det, ja. Så är det.
Det var historien.
Det var historien, exakt. Jo, men nu ska vi prata om rollarna. Alltså, det här har jag själv funderat på. Jag har inte pratat med någon om det på alls och inte med det hela. Men tränare, sportchef, klubbchef liksom. Om det skulle gå dåligt för dig som tränare, eller liksom om ett beslut behövs ta om tränarrollen, är det styrelsen som lägger frågan?
Styrelsen har ju anställt mig liksom både som klubbchef men också som tränare, men det är ju egentligen ett extra tillägg till anställningen. Så att skulle jag få gå som tränare så är jag sannolikt anställd kvar som klubbchef. Ja. Skulle väl kanske vara om det är någon disciplinära grejer eller om det. Ja, jag är ju anställd som vilken anställd som helst i ett bolag eller en förening. Mm. Tränare är ju utöver det. Mm. Och det var ju en fråga som jag fick inför förra säsongen då. Som jag ganska snabbt avfärdade. Dåvarande ordförande Thomas Gates liksom pressade mig ganska hårt och liksom, men jag tycker att du ska ta det, och han förklarade allting och jag var jätteklar. Men sen när jag väl bestämde mig, så då är det ju klart, då är man ju säker på sin sak. Och sen tycker jag nog att jag gjorde rätt i liksom det beslutet när jag sa då att ska jag träna så vill jag köra 2 säsonger. Liksom, jag vill inte bara bygga liksom sekunden. Nej. För det hade jag gjort så många gånger tidigare. Jag tycker liksom inte att det blir inget kul. Det blir bara mycket energi, stå och skrika på båset liksom. Det gör jag i och för sig idag också. Men lite. Nu kanske med lite mer tanke.
Ja.
Och då sa Thomas att liksom, om det funkar med ditt jobb så får du göra det, men inte annars. Nej. Utan du måste liksom klara av båda grejerna. Du får inte arbeta ihjäl det. Men då sa jag liksom att jag svårt att tro det, med tanke på att man liksom, det här är ju ändå alltså så jävla klyschigt, men det är få förunnat att få liksom arbeta med det man är intresserad av och brinner för.
Mm.
Så att jag har liksom svårt att tro att jag någonsin kommer att tycka att det är tungt. Men sen har vi också haft lite stolpe in. Vi har liksom haft ganska tur med det sportsliga och sådär. Så att jag har inte stött på något jätteproblem. Sådär.
Nej, men så är det. Men jag tänker, och det är ju omöjligt att svara på förrän man hamnar i den sitsen. För du skulle ju kunna få sparken, inte för att du liksom något disciplinär, utan ja, men sådär, du vet, spelartrupp som trycker på och
man funkar får inte.
Det funkar liksom inte, och du blir, skulle kunna bli jävligt besviken över det. Mm. Hur, har du tänkt på hur du skulle kunna axla rollen, eller är du över då om du skulle få sparken? Alltså,
oj, ja. Jag är så ärligt talat alldeles tänkt den tanken, nej, vad som skulle hända eller, nej, inte, men jag vet, skulle man få sparken har ju svårt att tro att man skulle vara glad. Alltså, det är väl ingen som blir glad att,
nej,
få sparken.
Nej, men glad. Men liksom att då sitter du på ytterligare... Nej, men så här, jag har fått sparken som tränare, men som sportchef eller klubbchef funkar jättebra. Liksom. Den
det, men jag menar, det är det jag är anställd för. Så att jag tänker att det är, liksom, ja, det är väl två skilda saker.
Ja, det är två skilda saker, men jag tänker att sen känslomässigt blir jobbigt.
Ja, men det, jag tror att det kan... Ibland kan det också vara befriande att liksom inte fortsätta. Vi hade ju en tränare för något år sedan som själv kände att liksom, ja, men jag mår inte bra, och vi såg ju också att han inte mådde bra. Det kan ju också vara en befrielse för att inte behöva fortsätta.
Nej.
Men sen, ja, jag är liksom inte på något sätt liksom någon som kommer att vara kvar i Visby IBK resten av mitt liv som tränare och klubbchef.
Nej.
Men det bästa vore ju om vi kunde hitta någon som kunde ta över tränarrollen, för att jag tror att på sikt det inte är hållbart att ha det.
Men jag
tror också att vi är ganska överens om att vi inte chansar in någon igen.
Nej.
Det är liksom, och det var det som Thomas var väldigt, väldigt tydlig med. Alltså när jag gjort det här så många gånger, det här får du ta liksom. Mm. Jag förstår vad han menar, och jag tycker att han hade många poänger i det, den argumentationen som han hade, och jag tycker att vi jobbar vidare på det som han liksom talade om då.
Ja. Men du svarade nästan på min nästkommande fråga, och det var just det här med att om du reflekterar över att du är så djupt insatt och så djupt involverad, alltså mycket kring föreningen. Jag vet att det är otroligt många som gör ett fantastiskt jobb, det är inte det, men väldigt mycket är uppbyggt kring det, för du har varit med så länge. Alltså du
men jag tror att det är nog mer utifrån som att det är så. Jag tror liksom så? Jag tror det. Kring herrlaget så kan jag köpa det, för där har jag varit liksom... Ja, vad det nu är, 10 säsonger eller någonting sånt. 11 kanske till och med. Plus mina spelande och plus den här extra året. Men 10-11 år i rad. Så där skulle jag nog hålla med.
Ja.
Men övriga klubben är så mycket bättre än en person, om jag ska vara ärlig.
Ja.
Jättebra styrelse till att börja med. Vi har en organisation där vi har liksom verksamhetschefer som lever sina egna liv, om vi säger så, inom budgetramar, inom liksom klubbens ramar, och där jag liksom som ska vara som en stöttepelare mer för dem. Men det är de som driver. Alltså, tittar man på ungdomssidan då, med Hanna Bandholtz som ansvarig, hon driver den tillsammans med ungdomskommittén, alla ungdomsledare som finns där. De har väldigt mycket mandat, och det tycker jag är bra. Och det är liksom det ledarskapet som jag också försöker stå för liksom i innebandylaget, men även som klubbchef, att man har liksom, ja, men det ska vara rotat. Besluten ska liksom inte vara toppstyrda, det ska vara agilt ledarskap, har jag förstått att det heter, när man liksom vill ha det i ner i gräsrötterna med besluten, och att alla får vara med och bestämma.
Ja.
Inte på ett socialistiskt sätt, det är inte det jag tänker mig, utan inom ramar, inom liksom att man får vara med och påverka. Och så kan man argumentera ihop och sådär. Men jag tror att det är viktigt att man får driva det själv. Jag tror att man får mer drivningskraft. För allting i A-laget gör vi ihop liksom. Jag kan inte mest innebandy, jag kan inte ta bäst beslut på plan. Jo, när jag spelade, då uppfattade jag det som att jag gjorde allting bäst. Men på plan. Och det tänker jag att våra spelare idag också ska göra. Det är de som står på plan och beslutar. Ska jag gå höger eller vänster? Sen kan vi stötta på vägen.
Fan, det är ju filosofiskt, Jocke.
Nej, det tror jag inte. Men, men det är så jag ser det.
Jo, det är liksom, jag fattar.
Det är så jag vill jobba.
Ja, ja.
Och ibland blir det svårt med det. Ja. Men jag tror att de andra alternativen är sämre.
Ja. Vi ska alldeles snart dra fem snabba med Jocke Banda Jönsson, men
den kombon har jag aldrig hört.
Nej, men det är den nya. Ja, den ligger bra i munnen. Ja, men först måste vi bara... Fan, du drog någon liten anekdot för mig för något år sedan. Nej, vi måste reda ut det. Jag tyckte det var kul då i alla fall. När vi gick upp, när vi slog Turin i kval 2019 och gick upp i SSL. Mm. Du var coach och livet lekte och ingenting kunde gå snett där. Nej, men alltså, återigen, Turin var väl egentligen ett bästa laget vinna alltid, men Turin var ju jävligt bra liksom.
Ja, men jag håller med.
Ja, men det var den här bubblan som man kan hamna i liksom. Mm. Och allt du hade gjort, allting bara funkte. Men det var, om det var andra... Ja, det var någon match vi låg under borta mot dem, ganska klart, såhär 5-1 eller någonting.
Mm, det var match 3, den andra på deras hemmaplan.
Ja, precis, exakt. Som vi till slut vinner på straffar.
Mm.
Och sen så, ja men du får något jävla... Ja, men, vet du vad jag vill komma?
Jag vet inte exakt var du vill komma.
Du börjar bara typ bara... Så här, du ska spela den här femman. Och sen så blir det någon... Du bara kastar in någon. Det blir helt fel, men det blir så sjukt rätt liksom.
Ja, men det började väl egentligen med... Pelle Gabrielsson var ju assisterande då.
Ja.
Och han och jag kom överens om innan matchen att... Nej, men, vi har ingenting att förlora. Martin har stått hela kvalet.
Ja.
Men vi vet också att Rasse är väldigt, väldigt bra. Så vi bara, men vi får lite feeling. Och Pelle sa, men vi slänger in han i kassan liksom. Det är fan, det är vinna eller försvinna liksom. Den här, vi har ingenting att förlora i den här matchen. Ja, men det gör vi. Förra bortamatchen mot Torengruppen blev ju så här 9-4 eller 9-5 och vi var helt utklassade och ja, vi gör en superbra första period, alltså riktigt, riktigt bra, kanske den bästa perioden under hela matchserien, förutom kanske någon sista period i sista matchen då, men jätte, jättebra period. Men de kommer ut i den perioden, jag tror att de står antingen 2-1 eller 2-0, och Rasse har väl gjort som inte sin bästa match. Det är någon kasse som han får ta på sig direkt. Och sen är det någon som är så här, ja men han borde kanske ha tagit den. Sen börjar andra perioden och vi kommer ut stort igen. Men helt plötsligt står det bara 5-1. Jag får väl inte panik, men lite panik får jag. Jag måste göra någonting. Så att jag bara skriker till domaren, time out. Men jag har liksom ingen plan överhuvudtaget.
Ja, det kändes bra med timeout.
Ja, men jag måste få liksom stoppa blödningen. Ja. Och så börjar jag titta på vänstersidan. Då säger jag, vad fan, där är ju stolt jag. Nej, men du, vi byter målvakt, tänker jag liksom. Just fan, det måste vi göra. Ja, vi tar, byter så här. Och det här är jag lite osäker på. Om det kan vara så här att Wilmer har redan fått en 2+10 eller så får han det efteråt.
Ja.
Jag kommer inte ihåg, men jag börjar i alla fall att sortera upp spelare. Du borde spela där. Så att Heike Hirviso, Willes bror, blir högerforward. Han har varit vänsterback. Alltså det är ett sån jävla kaos, va. Och sen över blir Edholm, så han blir bänkad.
Stjärnen som vi hade plockat in från Dalen liksom, han blev bänkad.
Ja, han blev bänkad. Ja. Så att jag tror att det är så att vi går på tre kedjor och två backpar. Och då är Edon bänkad och Wilmer sitter utvisad. Jag tror att det är så. Jag är rätt säker på att det är så.
I jakten på att komma ikapp liksom.
Ja, men exakt. Och jag bara liksom blandar och ger. Och jag har väl någon tanke någonstans att Bolin och Gonza borde spela ihop. Det är liksom, men jag tror att Bolin blir högerforward. Så att jag tror att han spelar med Jovic. Men jag, ärligt talat, jag vet inte. Jag bara kör.
Ja.
Vi går väl upp, vi får någon billig utvisning, 5-2.
Ja just det, ni får 5-2 rätt snabbt. Och sen då?
Ja, och sen gör vi 5-3 på något turligt sätt. Jag kommer inte ens ihåg hur. Men det står 5-3 inför sista. Och sen, ja men vi har 5-4, de har inte så mycket, de känns som att de blir lite skärrade för att de har dominerat andra perioden fram till 5, eller när det blir står 5-1. Jag tror Tommy Bolin gör 3 mål eller någonting och när det står 5-4 så, jag tror också det är Tommy Bolin som skjuter, bollen är på väg liksom en meter utanför, men den tar på målvaktens hand och går in och sen är det 5-5. Ja. Och sadden, och vi är som så icke förtjänat av att stå 5-5 egentligen. Sen gör vi ju en supersadden, alltså vi har så mycket målchanser och här går ju en, i laget går ju ett rykte om, de har hittat på att jag ligger på plan och simmar här i vattenpölar för att jag blir så frustrerad över att vi missar öppna chanser. Så att det är en sån skröna som har gått så generationerna vidare nu. Åh, ni har väl hört det här med Banda, att han ligger och simmar i båset. Men jag kommer ihåg, jag ställde mig på 2 knän och trodde att det skulle bli mål. Och, ja. Det blir lite sådär kryddigt.
Ja.
Men i alla fall, 5-5. Och det blir straffar. Och då hamnar jag nästan, det här vet jag inte om jag vågar berätta egentligen, men då hamnar jag nästan i samma läge. Jag har skrivit upp 5 skyttar innan matchen.
Ja.
Kolla som vanligt på min telefon. Det här irriterar nog många. Jag kollar ju väldigt mycket på min telefon och skriver. För jag kan ju typ inte läsa mina egna anteckningar.
Nej.
Så att jag antecknar alltid på telefonen och så tittar jag på telefonen. Sådär. Ja. Men jag tittar i alla fall på telefonen och ser vilka jag skriver ner. Tillkalla mig spelarna som jag tänkt och en vill inte slå.
Nej.
Och då ser jag 2 liksom i ögonvrån som säger, men jag kan slå typ så här. Och jag bara, nej, de ska inte slå. nej, där fick jag ingen bra känsla.
Nej.
Så här, låtsas jag ignorera dem och så tittar jag på andra. Så här, är det någon som vill slå? Eller så här, nej, ingen som vill slå.
Och det här låter verkligen som ett lag som är på väg upp i SSL.
Ja, exakt. Ja, men liksom man hamnar i ett läge där man måste bara gå på känsla ibland.
Ja.
Och då får jag en så här, just fan... Han kan ju slå straffar, för jag hade ju glömt bort Edholm.
Bänkade Edholm.
Ja, exakt. Och han är ju en av dem som vinkar också. Jag kan ju slå.
Ja.
Och han är ju en jättebra straffskytt. Ja. Ja, det här vet jag ju.
Ja.
Men i den här stressen och allting så det är ju helt borta.
Ja.
Han sedevera går han ju fram och bara chippar en backhand är så sjukt. Mål så att man inte tror att det är sant.
Nej, ifrån att ha varit bänkad i en halv match liksom.
Ja, exakt. Ja. Men det var väl lite systematiskt för den som kvalserien.
Ja.
Vi hade alla de här stolpe in grejerna med oss.
Ja.
Man har ingen aning, vi kanske hade vänt matchen igen fast jag hade behållit Rasse mål eller någon annan kanske gjort mål, men historien blir ju lite roligare när man ändå kan vara ärlig med sina innersta tankar och berätta dem öppet.
Ja, grymme stories, grymme kvalminnen. Vi ska ta oss in på kommande kval så småningom, men först 5 snabba med Jocke Bandals.
5 snabba.
Du har inte varit så snabb på svaren hittills, men gör ditt bästa här då. Första frågan, det finns väl inte någon gotlänning som inte har snubblat på dina fötter. Vad har du för skostorlek egentligen?
48.
48, det är bra grejer.
Det är bra grejer.
Ja.
Jag har 48 och en tredjedel tror jag till och med.
Ja. Nästa kanske inte så lätt att plocka, bara snabbt. Men vilket är ditt bästa nyförvärv någonsin? Och då... Så tänker jag kanske inte bara efter leverans utan det kan vara en billig värvning eller en överraskning. Alltså, vilken skulle du säga är din bästa värvning någonsin? För du har gjort några. Är den svårare?
Ja, den är svår för att jag tycker att det blir också väldigt personligt. Jag tycker att det är svårt att liksom... jag tycker att det är svårt. Men jag menar, Jovic är en värvning som har varit kvar i 10 säsonger. Det är klart att den är väldigt, väldigt glad över. Men den var ju Anders Granvall med i. Så att då kanske han blir diskvalificerad på grund av det. Sen har vi ju Tommy Bolin. Som också var en supervärvning. Och som liksom är sannolikt en vän för livet.
Ja.
Men där var ju Pelle Wiberg med. Så han kanske blir diskvalificerad.
Nej, det tycker jag inte.
Sen har vi ju... vad heter han? Rasmus Ekström. Som är en kugge idag. Men han värvade sig i stort sett sig själv. Det var absolut inte min värvning. Utan han... Han presenterade sig själv och det fanns ett bra tillfälle för mig att ta in honom. Så att han blev också diskvalificerad. Så att det här är ju det svåra. Alla har sin egen historia. Men skulle jag säga någon så vet jag att jag tyckte att det var jävligt häftigt när jag värvade Milan Tomášek.
Ja, just du värvde Milan. Man glömmer bort att han har spel för oss nästan.
Ja, ja. Men det var en häftig värvning på ett sätt som... Men det är inte liksom den mest lyckade, men det var en häftig värvning. Ja. Så att, ja, du får välja här.
Ja, jag får välja. Ja, ja. Tack för ditt snabba svar. Ja, men då drar vi tredje frågan. Det här kanske går snabbare att svara på. Jag minns en gång, jag blev så jäkla glad när du sa till mig så här, för du sa, ja men en varm sommardag, då kan jag lätt käka 5 glass. Och det kan jag också göra, och det är så här, det vågar man inte berätta för någon nästan, men nu berättar vi det för alla. Du kanske inte kan stå för det, men du sa det till mig i alla fall. Och då undrar jag helt enkelt, favoritglass?
Tipptopp.
Tipptopp.
Ja, det skulle jag nog säga.
Ja, det här, den där lilla stången man kommer ner till.
Ja, det är
till.
Bara den man vill ha.
Ja, men fan, jag tror att vi har hittat varandra på glass. Vi får snacka mer glass någon gång. Ja. Favoritidrottsman, alla kategorier. För jag vet att du är sjuksportintresserad. Mm. Ja,
Nej, men det som dyker upp först är Peter Forsberg. Jag kommer ihåg när jag tittade på honom tidigt när han var junior på Hovet. Och då var ju Marcus Näslund den stora snackisen. Och sen såg jag Peter Forsberg och sa liksom, det är en sån spelare man vill ha. Så han har väl alltid haft lite grann som en förebild över hur jag vill vara som innebandyspelare. Sen tycker jag att han efter karriären kanske inte har levt upp till de grejerna. Men annars Peter Forsberg.
Ja.
Det skulle jag säga.
Ja.
Gio Wallner ligger i närheten, men Peter Forsberg leder. Eller vinner.
Sista frågan. Du måste ställa upp På spåret med en av spelarna i laget. Eller någon från ledarstaben. Du får välja. Någon i truppen. Vem har du bredvid dig?
Men kanske Jeppa.
Eliasson?
Men jag tror det. För han sätter ju... igång alla de här lekarna, så jag tänker att någonting måste liksom satt sig i huvudet på honom när han skriver alla de här frågorna, så han borde vara bäst.
Okay.
Men han är ju själv aldrig med och tävlar nästan, utan han håller i alla tävlingar, så att det givna svaret hade ju kanske varit Jovic, för att alla andra skulle ha sagt det, men jag tänker ett steg till.
Ja, det är bra.
Så att jag tror att det är Jeppa jag skulle ta med mig.
Ja, gott. Det var 5 nästan snabba med Jocke. Bra, vi ska runda av det här, och då innebär att vi bara har 45 minuter kvar. Du har precis gjort klart med nyförvärv Hannes Karlsson från Schweiz. Mm. Han är ju från Sverige, men han har spelat innebandy i Schweiz. Spelet bakom det här kortdraget.
Det är kul att du säger det. Nej, men det började för ganska många år sedan egentligen när jag tog kontakt med honom. Jag tror att vi har haft 2 gånger konkreta frågor till honom, men sen skulle jag väl påstå att klassiskt SM-finalhäng gjorde att det blev lite mer intensivt i år. Och sen, nu känner han Eddie i laget och lite sådär. Han har säkert lite inside hur det funkar i klubben. Och vill fortsätta i en klubb där det är mycket publik och sånt där var viktigt för honom. Så att det var väl inte varit något så liksom... något annat än så. Men vi har haft en ganska långa samtal och liksom, eller pratat länge under flera månader här. Så att, och sen blev det mer och mer intensivt.
Ja. Är det... Vad ska man säga? Nej, men det, så här kan jag fråga. Jag tänker, det är lite svårt den här... Ni är på väg någonstans. Alltså, man vet att Visby spelar minst nya allsvenskan, men det kan... Alltså, ni ska spela kval här och det ska vi prata om. Hur är det att vara sportchef i ett sånt läge när man ska liksom värva spelare, men man vet inte vilken serie man ska spela? Så Hur är det?
Ja, men det är jättesvårt. Det är ett jättepussel egentligen. Men jag har väl egentligen bestämt mig för att ja, men dels det laget som vi har idag är ganska bra. Vi skulle såklart få ha en helt annan typ av som gameplan när vi möter Storvreta mot när vi möter RIG.
Mm.
Och jag tror att den här truppen kanske kan passa ganska bra att få kanske ha lite mindre boll och ligga med lite mer på kontringar och sånt där. Och jag har i dagsläget kontakt med spelare som är på den nivån att de skulle kunna klara sig väldigt, väldigt bra i SSL. De spelar SSL idag. Men de skulle också vara väldigt, väldigt bra i ett allsvenskt lag. Så att, och som Hannes. Han skulle göra bra i SSL och han skulle göra ännu bättre i allsvenskan såklart eftersom att det är sämre motstånd.
Mm.
Men om man då ska liksom vrida tillbaka och säga så här, ja, om jag skulle gå upp i SSL så kanske jag skulle behöva 2-3 spelare till.
Mm.
Ja, men det måste också finnas pengar för det.
Ja.
Vi kan liksom inte bygga några luftslott. Vi har ju sett andra föreningar fallit igenom en efter en egentligen, så att vi det måste finnas på plats. Så att det är inte bara värva, det kostar pengar. Och det är dyrt numera med spelare. Inte som i fotboll och hockey och annat sådär, men det är fortfarande mycket pengar för oss.
Ja, så är det. Det är väl, vi släpar väl efter ditt och mitt kontrakt i början på 2000-talet. Där,
att ja, men det ligger precis. Vi ligger att betala av på det fortfarande.
Klubben har inte återhämt sig.
Nej, exakt.
Nej. Match i helgen, den sista av 22 omgångar innan det är dags för kval. Det är RIG som står för motståndet. Ni är klara att bli tvåa. Det är egentligen en betydelselös match på det sättet. Men vad kan man förvänta sig ändå? Jag tänker att någonting vill man ändå bygga upp inför ett kval, inför en publik som man vill få med sig in i en känsla och så vidare. Vad blir viktigt till helgen här när ni möter RIG? Vad fokuserar ni på?
Ja, men jag vill se mer liksom känsla, jag vill se att vi går in i närkamper, gör oss redo inför ett kval. Nu kommer vi från en match här mot Gävle där liksom, ja, men, ja, det är dumt att säga att jag förstår spelarna, men någonstans kan jag göra det för att det är svårt att tända till när det inte betyder någonting. Och hur mycket män kan stå inför match och säga, ja, men nu ska vi trycka på det här och det här, tänk på de här sakerna, så blir det ändå. Det blir lite klyschigt när man inte har den här känslan och nerven. Och jag tycker väl kanske vi får den efter vi börjar ligga under. Då jäklar, för man vill inte förlora. Men innan dess så finns den inte där. Men jag vill att vi plockar fram den på lördag, sista matchen. Vi har en after game med våra partners. Man vill komma in där med lite rak rygg och vara stolt över det vi presterar.
Mm.
För det kan jag säga att det är jag till 95% av matcherna. Jag är stolt för det vi gör och det vi jobbar för varje dag. Det vill jag se.
Snyggt.
Och slå Fredrik.
Ja, just det. Det är gamle Fredrik. Ja.
Mm.
Efternamnet.
Holmgren
som tränade IBK i SSL.
Mm. Mm.
Exakt. Jäkla fin tränare vill jag tro.
Väldigt fin tränare och ännu finare människa. Stor. Jag ska kanske inte kalla det för mentor, men nästintill. Mm. Bollar väldigt mycket med honom, både ledarskapsfrågor och rena taktiska saker. Mm. Kanske inte inför den här matchen så mycket då,
men
annars så pratar vi väldigt mycket, och även privat, så att, det är en fin vän.
Ja, härligt. Men inte på lördag?
Inte på lördag, då ska vi slå han.
Ja.
Han kan vara min vän ändå.
Ja, så kan det vara. Sen väntar kval, och man kan ju spekulera hur mycket som helst, och vi kan prata hur länge som helst. Vi skiter i vilken ni möter, det spekulerar alla andra. Ni måste vinna 2 playoff för att ta er till SSL. Vad krävs? Alltså, du brukar ändå gå lite ut för boxen om man tänker, jag brukar inte bli så klyschig, men vad krävs för att ta sig hela vägen till SSL för ditt lag?
Nej, men ja, det kommer att vara klyschig, för jag kommer att säga att vi måste prestera på absolut högsta nivå, och vi får inte ha stora dippar under matcherna som jag tycker att vi kan ha emellanåt. Undantaget är väl Dalen hemma i stort sett, även fast jag tycker att vi har lite stolpe in i den matchen också. Men ja, vi måste prestera från första sekund till sista. Rasse måste vara bäst på plan varje match. Rasse är superviktig för oss. Så att ja, han kommer ha nyckeln till SSL. Det skulle jag säga. Och hans senaste månad är bland det sjukaste sätt i innebandyväg.
Ja, fan vad roligt att höra.
Mm.
Och jag tänker som så här, Jocke, att om ingenting funkar, då tar du en timeout där du inte har någon jävla aning vad du ska säga. Och så går
100%.
Det, och så går det vägen. Du, stort tack för att du kom till IBK-podden. Lycka till med det som komma skall. Det ska bli jäkligt spännande att följa.
Kul att ni hörde av er.
Då säger vi stort tack till dagens gäst Jocke Bandols och dagens sponsor Sparbanken Gotland. Nu blickar vi framåt mot sista seriematchen som spelas nu på lördag mot RIG Umeå i ICA Max Arena 13:30. Köp din biljett på visbybk.com så ses vi i hallen.